Då är det en stor glädje för mig att ännu en gång hälsa dig välkommen till Bibeltimman och till avsnitt 35 av våra studier i Uppenbarelseboken. Jag tycker det är så roligt att du vill lyssna och jag ber verkligen för dig att det du hör ska bli till nytta och till välsignelse. Bibeln är fantastisk. Ordet är levande och verksamt. Och vi får be också den heliga ande att han hjälper oss att läsa Guds ord och uppenbarar sin vilja i och genom det. Vi ska strax läsa kapitel 20 tillsammans. Ett kapitel som handlar om de 1000 åren eller om 1000-årsriket som vi också ibland säger. Vi läser hur en ängel kommer ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en kedja och hur han fängslar Satan och spärrar in honom för 1000 år. Och som en följd av det här så upprättas då ett fredsrike där Jesus regerar tillsammans med sina heliga i just 1000 år. Därav namnet 1000-årsriket. Det är för övrigt det enda stället i Bibeln som talar om längden på det här fredsriket. Det finns flera andra avsnitt i Bibeln där man mellan raderna kan skymta det här riket, men Uppenbarelseboken 20 är det enda stället i Bibeln som anger längden till 1000 år. Och då måste inte 1000 nödvändigtvis tolkas bokstavligt, utan det kan vara symboliskt, eftersom vi vet att tal i Uppenbarelseboken är symboliska. Läran om de 1000 åren kallas för millennianism. Det finns lite olika tolkningar inom den läran hur man ska förstå det här med 1000-årsriket. Och de skiljer sig då åt genom att de placerar 1000-årsriket lite olika tidsmässigt i historien och i förhållande till Jesu återkomst. En sådan tolkning kallas för premillennianismen. Pre betyder före, och den som har en premillennial tolkning menar då att Jesus kommer tillbaka före 1000-årsriket. Den här tolkningen kanske är den vanligaste fortfarande, inte minst i frikyrkliga sammanhang. Den var också vedertagen bland de första kristna på det första århundradet. En annan tolkning som inte är lika vanlig, den kallas för postmillennianismen. Post betyder ju efter, och de med en postmillennial tolkning menar då att Jesus kommer tillbaka efter de 1000 åren. Men det finns också en variant av postmillennianismen som har blivit allt vanligare också inom frikyrkan, och den heter amillennianismen. Och där förläggs också 1000-årsriket före Jesu återkomst, men man ser inte de 1000 åren som ett fysiskt rike på jorden, utan man uppfattar 1000-årsriket som ett andligt rike där Satan då binds i samband med Jesu seger på korset. 1000-årsriket börjar alltså då i och med Jesu korsdöd och sen pågår det fram till hans återkomst, eller i alla fall strax innan, då Satan på nytt ska släppas lös för en tid. Så amillennianismen menar att 1000-årsriket är en tillbakablick på kyrkohistorien, kan vi säga. Vilket betyder ju att vi då i sådana fall just nu lever i det så kallade 1000-årsriket. Men nu så ska vi läsa hela kapitel 20. Och vi kan ha med oss de här olika tolkningsriktningarna. Och sen ska jag efter vi har läst försöka förklara lite hur de olika tolkningarna då, eller tolkningsriktningarna, ser på den här texten, kapitel 20. Vi läser. Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och band honom för 1000 år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken förrän de 1000 åren har nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid. Och jag såg troner, och det som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i 1000 år. Men de andra döda levde inte förrän de 1000 åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan det ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i 1000 år. Och när de 1000 åren har nått sitt slut ska Satan släppas ut ur sitt fängelse och han ska gå ut för att bedra folken vid jordens 4 hörn. Gog och Magog, och samla dem till striden, och deras antal är som sanden i havet. De drog upp över hela jordens vidd och omringade de heligas läger och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem. Och djävulen som hade bedragit dem kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och det ska plågas dag och natt och i evigheternas evigheter. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det. Och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Vi kan börja med att tänka först om det är som amillennianismen förespråkar, alltså en tillbakablick i andlig bemärkelse på kyrkohistorien, om vi säger så. Satan binds i och med Jesus seger över honom på Golgata. Du kanske vet att Jesus säger vid ett tillfälle att den som vill plundra den starkes hus måste först binda honom. Och den onde binds då i och med Jesus seger på korset. Så det 1000-åriga andliga fridsriket överensstämmer då med församlingens tidsålder och evangeliets spridande i världen. Budskapet om fridsfursten går ut i hela världen och draken kan inte stoppa evangeliets framgång. Det är som Jesus säger till Petrus att helvetets portar är inte församlingen övermäktig. Han kan inte samla världen till ett världsomspännande uppror mot Jesus och göra slut på kristendomen förrän de 1000 åren är över och han på nytt släpps lös. Och då ska 1000 uppfattas symboliskt, för det har ju redan gått 2000 år idag sedan Jesus dog på korset. Det som då står om troner här kan tolkas som att vi redan här och nu regerar med Kristus över synd och död. Och i hans namn har vi seger över det onda. Och det är ju sant. Så oavsett om vi ansluter oss till den här tolkningsriktningen eller inte, så finns det saker att hämta här. Vi regerar för att vi har fått del av den första uppståndelsen. Och med den första uppståndelsen menar de med en amillennial tolkning på nytt födelsen, att bli ett Guds barn, att bli födda på nytt. Efesierbrevet säger att vi är ju uppståndna med Kristus, uppväckta med honom. Och vi sitter tillsammans med honom i den himmelska världen. Vi kan läsa de där verserna för övrigt ifrån Efesierbrevet kapitel 2, vers 4-7. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek även när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Så det finns fog för en amillennial tolkning och det finns bibliska argument för den. Och tolkningen innebär ju då att när tidsåldern går mot sitt slut, som vi har läst om så mycket i Uppenbarelseboken, så släpps Satan lös på ett speciellt sätt. Och den här fruktansvärda tiden som kännetecknas avslutningen är inne. Ett internationellt uppror och den sista stora striden. Allt avslutas med att Jesus kommer tillbaka. Den underkastas i eldsjön, vilket följs av den yttersta domen där alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok kastas i fördärvet. Och efter det så kommer den nya himlen och den nya jorden. Det är ju så här med de här tolkningarna att alla av dem har ju sina styrkor och sina svagheter. Jag kan väl kanske spontant tycka att om det nu skulle vara så att vi lever i tusenårsriket och att den onde är bunden, så verkar det i alla fall som att han har väldigt långa kedjor. I mina ögon är han ganska aktiv i vår tid och det gäller att bedra människor. Jag tänker också på Efesierbrevet 6 där det står att vi ska ikläda oss Guds vapenrustning för att göra motstånd mot honom. Men så långt amillennianismen. Då går vi över och tittar på den här texten utifrån premillennianismen. Då kommer ju alltså Jesus tillbaka före tusenårsriket och det vi läser om i kapitel 20. Pre betyder ju, som du nu vet, före. Satan binds för tusen år och ett jordiskt fredsrike uppstår på den här jorden. Och hela världen, hela skapelsen får på något sätt andas ut. De som tillhör Herren har förvandlats. De är uppståndna från de döda i den här tolkningen. Så består ju den första uppståndelsen av det som vi kallar för uppryckandet. Alltså då de som lever på jorden blir uppryckta och förvandlade för att möta sin Herre i rymden. Och samtidigt de som har avsomnat i Kristus Jesus uppstår för att möta sin Herre. Så det är alla dessa som då enligt premillennianismen har del i den första uppståndelsen. Men tydligen är det så att några överlever den sista stora striden enligt den här tolkningen. Och det är lite svårt att säga vilka dessa är och jag väljer att inte gå in på det. Men det finns många utläggningar och beskrivningar om det. De befolkar jorden och det råder helt nya förutsättningar för liv på jorden. Hela skapelsen blir återlöst, träden klappar i händerna, bergen brister ut i jubel. Det är som att hela skapelsen får vila ut. Och tusenårsriket är som den sjunde dagen, en vilodag för hela skapelsen. De som då ansluter sig till premillennianismen och som tror på en så kallad mellanakt eller en mellanperiod efter det att Jesus har kommit tillbaka innan avslutningen blir och en ny himmel och en ny jord upprättas. De som alltså tror på ett sådant här jordiskt fridsrike eller fredsrike, de stöder sig mycket på mäktiga verser från Jesaja bok. Och när man läser de här verserna från Jesaja då låter det faktiskt nästan som att det vore himmelriket. Men vi märker att det beskriver ändå inte riktigt det fullkomliga. Vi kan slå upp Jesaja kapitel 65 och vers 20. Där står det: Där skall inte mer finnas spädbarn som lever endast några dagar. Inte heller gamla män som ej uppnår sina dagars mått. Den som dör vid 100 års ålder är en ung man. Och först vid 100 års ålder ska syndaren drabbas av förbannelsen. Vi kan gå fram och läsa vers 25 också. Vargar ska gå bet med lamm. Lejon ska äta halm som oxar. Och stoft ska vara ormens föda. Ingenstans på mitt heliga berg ska de göra något ont eller skadligt, säger Herren. Så vi märker det att människor dör fortfarande. Så det är inte fråga om något himmelrik eller det fullkomliga himmelriket. Men livet äger rum under helt andra förutsättningar. Det finns fortfarande ett visst mått av förbannelse. Och upproret då i slutet av tusenårsriket vittnar ju också om att det inte allt riktigt är färdigt än. Men det är en mellanperiod där naturen får andas ut. Vi kan också läsa ifrån Jesaja 11 och vers 6. Där kommer det återigen det här otroliga versar där vargar ska bo tillsammans med lamm. Leoparder ligga bland killingar, kalvar och unga lejon och boskap ska vara tillsammans och en liten pojke ska valla dem. Kor och björnar ska gå och beta, deras ungar ska ligga tillsammans och lejon ska äta halm som oxar. Ett spädbarn ska leka vid huggormens hål. Ett avant barn räcker ut handen mot giftormens öga. Ingen ska göra något ont eller förstöra något på hela mitt heliga berg. Ty landet ska vara fullt av Herrens kunskap, liksom vattnet täcker havet. De som har blivit förvandlade, uppryckta, de lever nu ett himmelskt liv i himmelska boningar i faderns hus. Men samtidigt så har de också tillträde till jorden. Och hur det här ska fungera rent praktiskt, det kan jag inte svara på. På något sätt så ska de som förvandlas då vara med och regera på jorden och betyda mycket för dem på jorden som inte ännu är förvandlade utan som lever helt naturliga liv. I slutet av tusenårsriket så blir det ett stort mörker och Satan släpps lös. Han förleder folken och dess kungar. Och så samlar han dem till ett uppror mot Jesus till den stora striden som han då förlorar. Blir tillintetgjord med Jesu ord, Jesu svärd, hans ord, för att sedan kastas i eldsjön. Och så avslutas det med domen inför den stora vita tronen. Det är ju viktigt då också att säga att Jesus aldrig talar om ett mellanrike. Han talar faktiskt bara om två tider, den nuvarande och den kommande. Och därför måste det ju vara så att tusenårsriket som premillennialisterna ser det tillhör i så fall antingen den nuvarande tidsåldern eller den kommande. Det är aldrig tal om tre tidsåldrar. Så har vi också då postmillennialismen. Där man ser det så att evangeliets framgång, församlingens vittnesbörd i sinom tid kommer att åstadkomma det här fredsriket, ett idealtillstånd på jorden där Satans makt i det närmaste är helt reducerad, vilket då åstadkoms genom församlingens verksamhet, vilket betyder att församlingen regerar i kraft av evangeliet. Hela världen blir frälst och får leva i det här tillståndet under flera generationer. Men jag går inte in på den tolkningen mer och djupare än så. Ja, det finns ytterligare några saker som vi också kan kommentera i det här kapitlet. Här står det ju talas om både första och andra uppståndelsen och den första och andra döden. Vad gäller de båda uppståndelserna så hänger ju de samman, har vi sett, med vilken tolkning man ansluter sig till då det gäller tusenårsriket. Ni märkte att en amillennial tolkning är att den första uppståndelsen är när en människa föds på nytt, blir uppväckt, uppstånden med Jesus Kristus, medan premillennialismen hävdar att den sker i samband med uppryckandet och Jesu återkomst. Den andra uppståndelsen blir ju då när de som inte har avsomnat i tron på Jesus uppstår till dom. Vad gäller den första och andra döden så är ju den första döden den som drabbar oss människor på jorden. Och den andra döden, den är ju eldsjön där de kastas som inte har sina namn i livets bok. Vi läste att de som har del i den första uppståndelsen inte ska skadas av den andra döden. Vi har ju redan tidigare i föregående kapitel läst om hur de båda vilddjuren kastades i eldsjön. Men här drabbade djävulen, uppdragsgivaren, källan elimineras. Det står att de som inte har sina namn skrivna i livets bok drabbas av den andra döden. Så har vi det här, de som sitter på troner, står det ju om i det här kapitlet. Vi har ju sett hur det kan tolkas, men en ytterligare tolkning av dessa som regerar med Kristus i tusenårsriket, det är ju att det endast rör sig om martyrerna, alltså de som har fått betala med sina egna liv i förföljelsen, som regerar med Kristus, och att de ska vara Guds och Kristi präster i detta rike. Och då är det deras uppståndelse som avses när det gäller den första uppståndelsen. Man menar att det faktiskt bara är martyrerna som omnämns i den här texten. Men det kan ju också bero på att de uppfattas här som representanter för hela den förföljda kyrkan. I vers 8 läser vi ju om Gog och Magog, att Satan ska gå ut för att förleda folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden, och deras antal är som havets sand. Om Gog och Magog kan du läsa i Hesekiel kapitel 38-39. Gog, han är en furste, och Magog är ett land. Och här har det faktiskt gjort åtskilliga försök att identifiera folk och länder. Men jag nöjer mig med att Gog och Magog har blivit symboliska namn på de jordiska makter, stater, statschefer, ideologier som blir Satans sista resurser i kampen och trotset och upproret mot Gud. Det står här i vers 9 att Gog och Magog omringar de heligas läger. Det här är ju en anspelning på ökenvandringen hos Israels folk efter uttåget till Egypten. Och det är ju faktiskt så att vi också fortfarande är på en vandring, en ökenvandring mot Kanans land. Och nu är det alltså fråga om den sista lägerplatsen, alldeles innan målet är nått. Då står det om hur Gog och Magog omringar de heligas läger. En sista anstormning, ett sista försök. Och här griper Gud in på ett övernaturligt sätt och stoppar det sataniska fälttåget. Och jag såg en vit tron och honom som satt på den, läser vi i vers 11. Här uppenbaras Guds överväldigande makt. Himmel och jord flyr undan och upplöses för alltid. Det var ju så i begynnelsen att Gud kallade fram himmel och jord ur intet. Han sa och det blev till. Och nu vänder de tillbaka dit. Men människorna verkar bli kvar. Och enligt predikaren 3 och 11 så har ju Gud lagt in evigheten i människornas hjärtan. Så nu står de här och ska svara för vad de har gjort av det liv som Gud gav dem. Och så står det talas om böcker som Johannes ser, som innehåller noteringar om människornas gärningar som nu ligger till grund för bedömningen. Och det här är ingen bedömning som görs där och då, utan domen är klar. Det är inte tal om någon förhandling eller något förhör, utan alla blir dömda efter sina gärningar. Vilket Nya Testamentet säger handlar om hur vi gav respons på Guds erbjudande om hans frälsning i Jesus Kristus. Livets bok däremot tycks vara något annat. Den verkar stå i kontrast till de övriga böckerna. Den är också förd på ett annat sätt. I livets bok står namnet på alla de som tog emot det Gud ville skänka, men som så många andra visade bort. Och det är det här som visar sig till slut bli avgörande. Som Romarbrevet kapitel 8 vers 1 säger, så finns nu ingen fördömelse eller fällande dom, som Bibel 2000 säger, för dem som är i Kristus Jesus. Den här domen är i den närmaste paradoxal, för å ena sidan fälls domar över människor på grund av deras gärningar, å andra sidan räddas människor på grund av att deras namn står skrivna i livets bok. Så man kan tydligen bli struken ur livets bok. Det är en risk som Uppenbarelseboken har varnat för tidigare. I brevet eller i församlingsbrevet eller sändebrevet till församlingen i Sardes så står det i kapitel 3 vers 5 att den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder. Så står det, och jag ska aldrig stryka ut hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min fader och hans änglar. Slutligen, döden och dödsriket kastas i eldsjön tillsammans med djävulen och tillsammans med de som inte har sina namn skrivna i livets bok. Därför är ondskan och dess yttersta konsekvens döden för alltid utraderad och utan möjlighet att påverka någonting i Guds skapelse. Domen är oåterkallelig. Efter denna dom finns det ingen överklagan och ingen högre instans som människan kan åberopa. Ja, vi tror ju som kristna på en dubbel utgång. Antingen liv eller död. Någonting som lägger ett allvar över våra liv här och nu. Det är en del av ett klassiskt kristet budskap, även om vi inte använder eld och svavel som huvudargument när vi vill sprida de goda nyheterna. Och det är ju heller inte tänkt att skapa en osäkerhet i troende människor. Men allvaret över våra liv, det kan ju också tjäna som en motivation för oss att ännu mera frimodigt och ivrigt och energiskt dela de här goda nyheterna med människor som vi har runt omkring oss. Hur eldsjön ska förstås, det finns det väldigt många åsikter om. Men här och nu så väljer jag att inte fördjupa mig i det. Och med det så avslutar vi kapitel 20. Jag är inte säker på kanske att jag har gett svar på de frågor eventuellt som du har, och det kan ju då bero på att jag inte har de svaren. Men jag hoppas ändå att jag kunnat göra dig lite bekant med det som kallas tusenårsriket i Bibeln. Det är ju inte fråga om någon frälsningsfråga, och du behöver heller inte vara rädd för att ha fel uppfattning. Det finns inte någon som med säkerhet kan veta allt runt omkring det här. Men jag hoppas kanske att du har blivit inspirerad att studera vidare på egen hand och kanske också fått lite redskap för att utvärdera det som du eventuellt hör och läser. Så med det så avslutar vi bibeltimman för idag.